Jag hörde i introt här, alltså, hörde Adam tugga på chips, det blev som ett extra instrument till introlåten.
I takt.
Alltså, det blev alltså, verkligen skitbra takt också.
Välkomna till avsnitt 212 av Red Army Sverige-podden. Jag, Måns, sitter här med Adam och Mikael. Vi är redo att ta oss an det som har hänt med Manchester United senaste veckan. Hur mår ni, gubbar?
Jag mår bra. Jag har mina chips här. Jag ska försöka mjuta när jag tar in dem för mycket i käften.
Ja, gör gärna slipper det, så ni... slipper jag klippa i 3 timmar i
natten. Exakt. Slipper ju få kommentarer om att det är jävligt irriterande när Adam äter.
Det var ju dock, det var inte någons höjdpunkt som, det var ju någon följare som ville att ni skulle lyfta det här avsnittet när Adam käkade chips i ett helt avsnitt, bara för att det var hans favoritavsnitt.
Ens dröm, en annans mardröm.
Ja, det kan ju vara fler som bara, vad kallas det? Det finns ju något när man gillar att lyssna på andras ljud. Kommer inte ihåg vad det heter, MSAB eller någonting.
MSAB, företag i Katrineholm.
Ja, det är det faktiskt. Det är sjukt, det finns ett företag som heter så. Men vad fan heter det, var nog RSMA kanske heter.
Nej, ASMR är det ju.
Ja, just det. ASMR.
Ja, det är.
Snusklyssna. Fy fan, så otäckt det är.
Vi ska ju prata lite om vad som hände den 25 maj i Katrineholm. Och där kanske du kommer bjuda på en speciell föreställning med lite chips på scenen.
Ja, det kanske man kan lova efter några facklor.
Men vad är det som händer i Katrineholm då?
Ja, det är bra jävla...
Jävla annan fackla!
Ja, precis. Så ska vi ju ses igen. Blir det party? Fan. Supporterträff nalkas den 25 maj. Ni ska ju inte behöva se eländet mot City själva. Det ska vi göra ihop. Och sen ska vi ju ha en revansch från förra året. På den där gemene förbannade grannhelvetet. Så vi kommer ju ses på Stadt i Katrineholm. Det blir en repris från förra året. Vi lockar ju ungefär 100 pers då. Och det ska vi göra den här gången med. Och... vi skickade ut kallelse igår i anslutning till den match vi kommer att avhandla snart. Så det ska bli jävligt kul. Jag är skittaggad. Hur känner ni? Börjar ni bli lite nervösa redan nu eller?
Det var ju den stora anledningen till att vi inte skulle vinna igår. Det var ju för att vi skulle få ha den supporterträffen. Och jag ska få dricka jävla massa öl. Med andra kära United-supportrar. Så det var ju nästan största motivationen till att United skulle vinna igår.
Ja, det var jävligt mycket som stod på spel där faktiskt i slutet. Också jävligt taggad på Katrineholm. Hoppas att så många som möjligt av er som lyssnar tar er dit. Vad fan, det är ju precis vid tågstationen. Och Katrineholm tar man ju, ligger ju nästan mitt i landet, mitt i smeten. Så ta er dit för fan.
Ja, men dels här liksom att nu har vi ju... kommer få till den här supporterträffen. Men också att kändes ju som hela jävla säsongen är helt körd. Om vi nu hade förlorat den här otäcka semifinalen mot Coventry. Men jag ser mycket fram emot det här. Det var så jävla roligt förra året. Trots att vi förlorade finalen så var det så mycket runt om det. Och sen när vi festade på kvällen. Sjukt minne, och jag hoppas vi ska ha minst lika kul den här gången. Och då är du med Måns också som... lyser med sin frånvaro förra året, men du var ju jävligt bidragande till uppladdningen inför supporterträffen med sköna push och grejer. Det minns jag att du stöttade väl i. Ja. Men nu ska du vara med där.
Nu ska
vad kommer
jag
du sitta med? Är det en Guinness eller en jävla IPA, eller vad har du i näven?
Det beror fan i mig på vad de har att erbjuda där på O'Larrys. Får man ta med? Det låter ju som att man får välja lite själv.
Får man ta med smuggel?
Man får ta med smuggel, är det du säger.
Ja, du är ju Katrineholm så det är ju fan fullt normalt. Så.
Jag kan se att du lånar din pappas kavaj och har en fickplunta i innefickan med Måns.
Ja, det är så jävla nice. Fickplunta, nej, du ska inte förespråka sånt. Det finns jättemycket trevliga bärs att köpa där.
Alkoholfritt alternativ kommer också finnas för er som inte dricker.
Det kommer finnas bärs, tänkte jag. Det kommer finnas bar i anslutning. Det kommer vara en musikquiz. Micke och Fredrik kommer få slåss mot varandra. Vem som ska få hålla den eminenta uppgiften. Vi har ju Jonas kommer vara med som en jävla skön gubbe. Springa runt och vara så jävla... Det var så kul, men förra gången vi hade Jonas med på Boxing Day. Alla hade så jävla skön diskussioner och talade så jävla gott om honom. Och det är ju så med Jonas. Han är ju som en... Ja, man är så jävla gullfarbror. Älskvärd. Liksom. Och jag sa det, den här gången ska du inte behöva... Jag skrev sms till henne veckan den här gången. Så lovar jag att du inte behöver sitta ner i hörnet. För han satt ju och podda typ halva jävla dagen. Fantastiskt jobb. Och många av våra följare skulle vara med och podda. Hur är midjepodden? Det får vi ta närmare när vi sätter agendan. Men Jonas, han kommer vara vår go-to-guy överallt så att säga. Kommer du göra ett quiz, Micke? Eller blir det Fredrik? Vad tror du?
Nej, vi får se. Vi får avvakta och se om jag får lite feeling.
Kommer du delta i quizet själv eller finns det chans att någon annan än Mikael Krekula vinner quizet?
Ja, det får vi se.
Sist vann ju Adam Alsterhed, vår fina lyssnare. Och nu är det dags att utmana honom. Men det är inte lätt. För han hade lite info. Ja, för fan vad grym.
Vi ska ju ta tag i matchen som faktiskt gör supporterträffen i Katrineholm möjlig, och det var ju på Wembley igår som Manchester United spelade match mot Coventry, och den slutade till slut 3-3 efter att United återigen tappade en ledning. Och vi ska gå in lite närmare på varför United tappar ledningar stup i kvarten, men jag tänkte fråga er två först, hur fan reagerar ni på hur matchen slutade där, att vi tappade 3-0 till 3-3 på 20 minuter?
Hur fan reagerar man? Alltså jag var inte arg, jag var bara helt jävla tom. Alltså 3-2, då var jag inte så jävla förbannad eller så besviken egentligen. Jag var bara så här, men det är som det är, men snart gör vi väl 4-2, sen blir det 3-3. Och sen nästan 4-3. Jag var helt jävla tom. Och liksom då nästan... Man har gett upp säsongen någonstans. Eller säsongen man har gett upp. Jag har i alla fall gett upp på Ten Hag. Och liksom tror inte att det här kommer leda till något vart i den här tappningen. Men i det här fallet också kände jag att det är så mycket mer med både Ten Hag och spelarna som är på plan. Att, nej fy fan vilken besvikelse. Jag var fan helt tom liksom. Det var knappt jag blev glad när det blev offside. Det var bara så här liksom så patetiskt att vi hamnade här. Men sen var jag jävligt glad när vi avgjorde på straffarna. Och framförallt den här räddningen från Onana. Där gav mig mycket. Jag tycker han är så jävla värdig där. Jag tycker han är värdig att få ta en sån straff. Men samtidigt kanske också så här. Kulmen, han med fan av besvikelse. Den och fan Casemiros straff. Det är som att den förkroppsligade hela jävla insatsen. Eller hur? Ja. Vi slår in den lite med vänstern tänkte jag säga. Det är ett jävla uttryck. Men alltså vi slår in den bara lite på höft. Vi höftar till det bara. Pang.
His effort dåligt. Was saved. Ah, som United skrev på.
Han strängde sig som fan.
His effort, det är ironin. Nej, men lite så då. Så jag var inte förbannad. Det har varit i många matcher, men besviken bara.
Nej, inte jag heller egentligen. Alltså, det var ju nästan närmare till skratten till gråt på, ja, det var på slutet där. Det var liksom bara, vad fan är det som händer med den här klubben? Det är, alltså hade vi förlorat här med 4-3 efter att ha lett 3-0 i en semifinal mot Championship-laget Coventry på Wembley. Alltså det hade fan varit det måste ha varit den liksom största kollapsen, största skandalen de senaste liksom 40 åren i Uniteds historia. Och då, ja, det kan vara ännu längre än så också. Det hade varit helt otroligt. Fy fan, jag kände bara att, ja, fy fan vad pinsamt det här är. Fan vad jobbigt det är. Inte så här att vi är på väg att förlora, men jag kände bara, fy fan vad pinsamt.
Nästan lite så att liksom, resultatet såklart 4-3, det är en stor skandal. Men nästan så att man 3, tänker också att 3. Själva... Ja, 3, 4-3 alltså, om det hade blivit så säger vi.
Ja.
Men att 4-3, ja, det hade känts förfärligt. Och som Micke, jag håller helt med dig Micke, men just också insatsen. Att i andra halvlek bli så pass utspelad av Coventry som tar sig igenom våra lagdelar. Som hotar på kanten, så dribblar oss och kommer till lägen. De förtjänar ju att vinna, ta med fan i slutet. Alltså de hade ju jättemånga lägen och bra chanser och höll ju på att missa. Och jag kunde inte tro mina ögon just att de kan känna sig överlägsna. Och då kände jag, absolut, Ten Hag, han misslyckas i den matchen. Han tappar de här bytena han gör och ger ingen effekt. Men någonstans också, hur jävla rädda vi är som spelare. Och hur modet bara hoppar ur den liksom. Det är så sjukt, det är så skandal på alla former. Försvar, mittfält, tränaren. Jag har fått ihop det liksom. Hur kan det bli så illa?
Det var ju ganska mycket snack det du pratade om där Adam, om själva matchcoachningen. Att bitarna av Anthony fick ju komma in istället för Garnacho i 66:e minuten och Eriksen kom in istället för Maino. Är det fel biten som gör att vi tappar den här matchen? Är det helt fel av Erik Ten Hag att göra de här bitarna?
Det är svårt också. Han har jättefå alternativ och det kan ju finnas anledningar till att han tar ut till exempel Main. Och så. Man kan ju bara konstatera att jag i alla fall reagerar på hur jävla mycket vi tappade i vårt spel när Eriksen och Anthony kom in. Men det kanske inte hade spelat någon roll heller.
Ja, men det är lätt att vara efterklok också såklart, men jag förstår inte riktigt varför han var tvungen att göra så här tidiga byten egentligen. För att vi har, jag håller med, vi har dåliga ersättare. Det blir mycket sämre kvalitet med Eriksen, dagens Eriksen och med Anthony till exempel. Det borde inte kunna göra den stora skillnaden, men det blev väldigt dåligt utfall idag. Sen kan jag ju tycka att i första halvlek så hotade inte Coventry någonting. Men det är nästan som att jag känner att de gjorde helt fel där. För att de hade lite för mycket respekt för United. De försökte någonstans täppa till bara. Men jag tror att hade de spelat så som de gjorde hela den andra halvleken så hade de haft en jättebra chans att vinna den här matchen.
Bra poäng. I andra så kliver de ju faktiskt upp i högre press. Det är första de gör.
Ja.
De kliver
ju... Det var någonstans det de upptäckte också. Oh. För att det är så man ska såra United. Jag tycker inte att det är ingen bra taktik i dagens liksom läge att backa hem bara mot United. För visst, vi kanske inte kommer skapa supermycket, men vi kommer ändå hitta något mål. Och vi kommer inte släppa till så mycket. Så det bästa idag är ju helt enkelt att anfalla mot United eftersom vi är så pass ihåliga som lag. Så där har vi, fick ju någonstans så fick vi det här gratis. Vi fick ju den första halvleken gratis där de inte utmanade oss överhuvudtaget. Så det kan ju också vara någonting som spelar in i det här att de gjorde de här förändringarna som lag. Så att det är lätt att säga bara att ja, men United blev så dåliga när de gjorde byte. Men det var också för att Coventry gjorde saker som vi inte riktigt hade något svar på. Sen är det ju så att ja... Anthony kanske inte skulle komma in i den matchen. Eriksen kanske inte heller skulle komma in i den matchen och så vidare.
Nej.
Vi har inte så mycket val.
Det var ju en fråga från Pontus Cantona 7. Han undrar om matchcoachningen. Sen har vi också fått en fråga från Kasper Takalo som undrar varför Garnacho får gå ut istället för Rashford. Personligen så tänker väl jag att det är väl inte där det som... Du var inne på Adam att Coventry, de ändrar ju hur de spelar i andra halvlek och det är ju också en faktor. Och du var också inne på det Mikael, men de här två bitarna ska väl inte, att Garnacho och Mahino går ut ska ju inte kunna äventyra ett resultat så som det gör. Jag har svårt att se matchcoachningen som en stark faktor till att vi tappade.
Nej, det är bidragande, men liksom, det kan inte vara hela sanningen. Det kan inte vara därför vi förlorar med 3-0.
Men borde Rashford ha fått liksom gå ut istället för Garnacho som Kasper frågar?
Ja, men jag kan ju tycka det och jag känner väl någonstans hierarkin är ju så att Rashford går före Garnacho oavsett om båda gör en halvdan match så är det alltid Garnacho som går ut före känns som. Och det är samma där med Anthony, han får ju komma in även om Ahmad har gjort en bra match. För det är väl så att om Anthony också gjort några bra insatser bland annat mot Liverpool så det är klart att han, det är inte helt orimligt att han får chansen, men jag hade gärna sett Ahmad och tycker han gör ett bra inhopp. Men så här, du är inne på något där, jag tycker inte det är inte hela grejen, det är så mycket mer i det. Och någonstans är det också att i grundprincipen så mycket, det är inte så jag har tänkt på. Jag tänkte ju på att Coventry förändrade och det gjorde det svårare för oss. Men just det här med att liksom... De gav ju bort oss första halvlek. Det var ju inte så att vi lurade brallorna av dem. Vi tilläts ju få massa utrymme och vi har ju ändå några spelare som kan göra några individuella grejer. Så det är liksom... Jag vet inte fan vad jag ska landa i för någonting. Vad det är som vi tappar i. Men att... Jag har så svårt att fatta hur man sista kvarten... För det är ju inte så att de kör av oss hela. Det är sista kvarten, då rämnar allt. Och hur vi kan låta dem äga oss så mycket, det kan inte jag förstå. För det spelar ingen roll vilka vi har på mittfältet eller på backlinjen. Vi kan ju inte kollapsa totalt så här mycket.
Nej, men om vi återgår till sakfrågan som vi fick med Rashford Garnacho så tror jag det handlar mycket också om att Garnacho spelar på högerkanten och ska Anthony komma in så är det väl på högerkanten och inte till vänsterkanten.
Men vadå, Garnacho kan ju kliva över till vänster.
Ja, jo, men jag tror att det spelar lite roll ändå. Sen tror jag också att Garnachos defensiva sida där, och jag menar inte att han jobbar ju hårdare än Rashford, men han har haft lite problem defensivt de senaste matcherna och det blev framförallt tydligt till exempel när han blev utbytt mot Bournemouth och han har haft lite svårt liksom att följa med sin gubbe och det känns som att många lag har försökt utnyttja det de senaste matcherna för att Liverpool gjorde en del, Bournemouth gjorde väldigt mycket, Coventry försökte också göra det en hel del, så jag tror att det kan vara en av anledningen liksom att Ten Hag inte litade på hans defensiv i den situationen, speciellt när vi ledde där sen med med så pass mycket som vi gjorde. Så det spelar nog in i det.
Ja, det är väl, det hade väl också klagats på om Erik ten Hag inte gjorde några byten i den här matchen också. Vi hade väl kanske vunnit komfortabelt då, men han får, det är ju alltid klagomål om att han inte byter tillräckligt mycket. Och nu när han gör det, han byter ut Maino Garnacho som har spelat väldigt mycket den här säsongen för sin ringa ålder och spara deras ben lite. Jag kan ändå förstå att han gör det. Men vidare till det här med den tappade ledningen, för det var ju inte första gången det hände den här säsongen. Pontus Cantona-Sju frågar oss också hur det kommer sig att Manchester United tappar en match på det här viset, men mer att hur kan vi ha tappat så många matcher som vi har gjort den här säsongen? Och jag grävde lite hur många tappade ledningar vi pratar om, och det är ju mer än 10 matcher där vi släpper in minst 2 mål då på allt från 4 till 20 minuter. Väldigt många matcher där vi släpper in 2 mål på bara 5 minuter. Det har ju skett, det är ju tvåsiffrigt liksom den här säsongen. Vad är det frågan om? Är det spelarnas psyken eller är det helt och hållet Erik ten Hag, eller är det båda delar liksom som spelar in här? Vad tänker ni?
Jag vet inte. Det jag kan reagera på som är synonym för säsongen, det är just när man släpper in ett mål. Hur jävla rädd man blir och alltså hur bräckliga våra psyken är. Att vi kan liksom ändå, vi kan göra 1-2-0 och vara jävligt flärdfulla i vissa matcher. Nu gör vi inte ofta 1-2-0, men liksom vi kan se positiv ut. I några matcher i Champions League har vi liksom ändå fan var nära på att vinna mot Bayern ett tag. Jag minns det kändes, det finns några matcher som känns riktigt bra. Men sen är just vi släpper in ett mål och då är det som att allt mod. Jag vet inte, ledarskap saknas i gruppen liksom, att det är ingen som håller ihop det liksom. Jag tycker väl mig se att det finns, om man ser i en helt tillgänglig trupp, tycker jag att det finns vissa ledartyper. Så jag tycker väl inte någonstans att det är brist på ledare, men ledarskap i gruppen, man är ju liksom, man är ju livrädd för att tävla någonstans. Jag kan inte säga vad det är, men det jag kan säga där, Erik ten Hag kan sätta ihop en kissig matchplan och han kan göra en dålig halvtidssnack och han kan göra dåliga byten. Men när det blir 1-0 i 78 minuten, då är det ju så mycket mer än tränaren. Det är ju liksom hur gruppen, hur vi handlar om det. Men det är väl att vi är livrädda att göra fel. Vi hatar det fan av våra egna fans, där med fan, vårt lag.
Nej, men jag tror också det.
Det är en jävla miserabel situation. Man är ju fan livrädd att titta sig själv i spegeln, tror jag. När man spelar den här klubben.
Jag tror också att de är livrädda. Och när det blir 3-2, då kände jag också. Jag tror att spelarna kände det mycket.
Då är skakiga ben.
Ja, nu är det skakigt liksom, och vi har ingenting att vinna på det här. De ser rubrikerna redan direkt efter, och jag för mig att, nu läste jag inte intervjun, men jag såg ju förbifarten någonting att Maguire sa att ja, men hela världen vill att det där målet skulle godkännas för Coventry liksom. Jag tror att de känner av det där, att det kommer, alltså alla kommer verkligen gotta sig åt oss om vi tappar det här. Och jag tror att de är väldigt bräckliga på det sättet. Att de har så lite att vinna många gånger, men så mycket att förlora hela tiden. Och att de känner av det, och att de känner av liksom den här ilskan från supportrarna och mycket det. Sen tror jag också att vi har ingen trygghet i vårt grundspel, liksom att vi kontrollerar matcher eller kontrollerar matchbilder, utan vi är ju ett lag som skapar våra chanser genom lite snabba omställningar och sådär. Så att vi har aldrig den tryggheten att falla tillbaka på. Så att vi kommer ju alltid ge över initiativ till motståndarna och sjunka längre och längre ner och ge bort chanser. Och det är därför vi aldrig vinner några liksom klara matcher, för att vi alltid ger bort initiativ. Och ger man bort initiativ, ger bort målchanser, ger bort möjligheter till motståndarna, så kommer de ju till slut att göra något mål. Speciellt när vi har ganska många avbräck i backlinjen och sådär. Så.
Jag tänker på ett av målen igår också. Då är det ju Casemiro och Dalot som inte riktigt kommer överens om vem som ska markera vem. Och mot Bournemouth senaste ligamatchen så var det också en situation där Dalot och Kambala inte ha koll på vem som ska ta. Jag tänker också på det här att det blir fler tappade ledningar. En del orsaker, det måste ju också vara hur jäkla många olika back formationer vi har haft den här säsongen, att försvarslinjen inte riktigt litar på varandra.
Ja, men det är klart, de är inte samspelta. Casemiro och Maguire, de har väl aldrig spelat med varandra någonsin. Till exempel som mittbackar, så nej, det är klart att det spelar in också. Just i sådana situationer också, tänker jag, när det kommer lite plötsligt och Casemiro inte är van att, jag tycker ju framförallt att Casemiro har en lite tokig position där vid första målet, där han står väldigt långt ifrån den farligaste spelaren, vilket jag inte förstår. Men det är också sådana här, han är inte van att spela där och så vidare. Så.
Jag undrar om han fick spela det i Real någonting. Men,
ja, han har väl spelat någon gång.
Men åter till det här, jag tyckte du sa det väldigt bra, Mikael, det här med, och du också Adam, det här med pressen som finns på spelarna, att de känner av att förlorar vi den här matchen så kommer vi bli utmålade till, vi kommer bli häcklade av hela världen, och de är medvetna om pressen som finns på dem. Det där är ju en last som även kommer att finnas på nya spelare i United. Det kan ju vara så att de som spelar i United idag och den truppen vi har idag, de har levt med det ganska länge, vissa av dem. Men hur fan blir man liksom, det där kommer ju alltid finnas i Manchester United. Kommer vi kunna köpa spelare som inte reagerar på den pressen, eller hur fan löser man det liksom?
Jag tror så här, att det finns liksom en fundamental rädsla i många spelare som, och många här har ju varit rätt länge och under flera tränare. Och jag tror liksom att, jag funderar på mycket varför Erik ten Hag säger saker till pressen och ser det med till oss som inte är sant, liksom om att vi spelar bra och att vi har ett bra go och att vi har tro i truppen. Jag tror liksom det är hans sätt att gjuta mod i den här bräckliga truppen. För alltså, tittar man typ som Rashford, Maggan, de har ju varit så jävla hatade. Och framförallt Rashford nu har vi inte sett så mycket från Maggan. Många andra spelare som också blivit kritiserade länge. Och jag tänker så att han håller ihop dem. Och sen tänker han, vi har ju ledarna här i Casemiro och Eriksen. Han med, de är fan inga uppskattade gubbar längre. Jag tror Casemiro också är fan lite så här rädd för vad han ska göra. Han känns lite så här, lite för dum för att gå på sånt egentligen. Men om man tittar på det, egentligen ingen som uppskattar, det är väl kanske Garnacho och Mino. Men nästa säsong, då hör vi väl massa skit om Garnacho, så som den här jävla lingon kring våra spelare ser ut. Men det vill komma till, jag tror det är jättesvag moral i den här truppen. Och det är liksom, det är väldigt få spelare som ens verkar vara uppskattade. Jag tror Bruno fortfarande är uppskattad i många led. Men här i Sverige har vi ju börjat bli väldigt kritiserade. Men jag tror att många engelsmän uppskattar honom fortfarande. För det han gjorde under Solskär. Det är min bild. Men att tillbaka till usel moral. Jag vet inte om jag har tänkt på det, men det är orimligt vad mycket han, vad heter det, skyddar det spel vi har. Men det är väl också, om man inte kritiserar sig själv, då blir det spelarna. Och det behöver inte spelarna just nu. Tvärtom, de behöver lite mod.
Ja, men det är också så här, vad ska han säga liksom? Han måste någonstans försöka injuta mod i dem och säga att vi gjorde det bra och så vidare. Det är ju ändå, jag lägger inte så mycket vikt vid det. Det är klart att han snackar lite skit efter matchen. Men
ja, men han kan ställa högre krav på en trupp som klarar det. Men han känner nog av att, shit, jag kan ju för fan inte ens peta Rashford utan att han börjar grina. Det är samma med Garnacho, alla. Det krävs ju väldigt lite för att bägaren ska rinna över. Och det är ju samma här med Garnacho. Ni satt ju podden här, jag lyssnade, det var så jävla bra snack liksom. Håll käften, unge jävel. Spela och var tyst. Du för fan fått mer chanser än någon annan. Jag älskar ju Garnacho, men jag fan lack när jag såg det där, att han är på med den där tratten Goldbridge. Och då tänker jag så här, varför är det så nära? Jo, men det är hela jävla lingon i truppen. Att man ska grina och man ska vara dålig stämning och man ska lägga ut bilder och emojis och allting. Det är där vi har kommit till. Så det är ju inte lätt för ten Hag heller att ha den här spelargruppen som är så sköra. Men sen oavsett det, jag vill bara lyfta det här perspektivet, jag har tänkt på lite hur ten Hag agerar på spelarna. Och det är inte läge nu att frysa ut Garnacho och ställa krav på honom. För allting är åt helvete för ten Hag nu. Det är alldeles säkert också att han får spela så snart här, Garnacho, men det är så.
Det jag tänker att du menar där med den frågan där, Måns, det är också att kommer alla vara så bräckliga? Kommer alla känna av den här pressen? Borde inte alla kunna klara pressen att spela Manchester United? Och jag tror att de kan klara pressen av att spela Manchester United. Men det är också den här pressen, det är en annan press, om du förstår vad jag menar. För att nu går det så dåligt. Och det vill jag ändå säga är mycket Erik ten Hags fel, varför det går så dåligt. Liksom, han sätter upp det här laget på ett dåligt sätt. Han sätter upp dem att till att inte maximera deras styrkor. Och som lag är United väldigt dåliga den här säsongen. Det går inte att säga annat. Och där tror jag de känner av pressen, för att det är inte så att de känner av den här, fan vad dåligt det blir, men liksom de känner inte av pressen av att spela med Chelsea. De känner av pressen av att det går dåligt och de kan liksom inte riktigt göra allting de kan för att förhindra det på något sätt. Den pressen tror jag de känner, liksom att ja, men vi kontrollerar inte matcher, vi kan inte kontrollera matcher, vi kan inte göra det eller vi kan inte göra det, och därför kommer vi få svårt att göra det här. Och där känner de av pressen, tror jag, snarare än att se, ja, men om vi jämför med förra säsongen till exempel, då var laget mycket, mycket mer kompakt, mycket bättre uppsatt, mycket bättre rent taktiskt. Och då var inte spelarna rädda. Så att då hade de en ganska bra miljö att inte vara rädda heller. Och ganska bra självförtroende. Men i år, den här säsongen, så blir det liksom bara den här rädslan hela tiden.
Ja, men årets miljö av de här tappade ledningarna och den här pressen och nervositeten i benen sista, den började ju redan tidigt i höstas. Man minns ju liksom Champions League-uttåget mot matcherna mot Köpenhamn och Galatasaray, där vi bara liksom föll igenom på 5-10 minuter. Och som du säger, Mikael, så är ju det där någonting som har byggts upp ända sedan dess, om inte ännu tidigare. Och det är klart att ju längre en säsong går där vi tappar ledningen, det kommer ju bara bli värre och värre tills att vi börjar på en ny bana nästa säsong. Så är det ju.
Jag tror den här miljön kommer vara en mindre pressad miljö också när vi har en nykter ledning som sätter en nykter plan för klubben och truppen. Alltså, tänk er allt från liksom Ashley Young vi använt som ytterback för att vi inte har något bättre, till att ha liksom vi yttrar som inte ska vara yttrar, med McTominay som är sittande och med Fred, och sen undrar vi varför det inte blir någon tiki-taka fotboll liksom. Vi har ju liksom felbyggd trupp. Vi har tagit in tränare med begagnade trupper som ska bygga om. Liksom det blir så jävla, och sen som nu kör vi AVB som vänsterback och Casemiro och mittback. Det är lite den felbyggda truppen, de felprioriteringarna ger ju också dåligt underlag för alla de här spelarna. Inte minst där också med lönebilden och transfersen de kommer. Det är ingen som hade varit lika hård mot Anthony om han kom för den summa han är värd, typ 35 miljoner pund. Då hade man bara tyckt att han var en flopp liksom. Men nu är han världens sämsta flopp i världen. Och det är samma med Maggan, AVB och alla andra överbetalda eller så här överprisade spelare som sätter en onödig press. Så vi har ju blivit en jävla clownklubb liksom.
Ja, precis. Så vi har ingen riktig identitet och som jag säger, vi har ingenting att falla tillbaka på, vilket gör den här pressen och osäkerheten ännu tydligare. För att det finns ingen riktig röd tråd i truppen, i klubben. Det blir liksom ingenting av någonting. Men det är också intressant, och vi ska inte fastna i det, men det har vi tjatat om så många gånger, med just det här med rekryteringar. Att tänkte faktiskt häromdagen bara på vilka är liksom de tre sämsta värvningarna vi har gjort de senaste 10 åren. Och då tänker jag ju liksom att Anthony, Van de Beek, båda är topp tre och båda har kommit de senaste åren. Så att där har vi ju mycket av problematiken, såklart.
Absolut, ni är ju inne på det. Jag tänker också bara på sistone kring Rasmus Højlund också. Han har ju inte riktigt kommit upp i nivå efter sin skada, och då ser man ju direkt att han har ju inte gjort bra matcher på sistone, men han spelar ju i ett lag som inte fungerar, och han är ju köpt för en hutlös jäkla summa. Han har gjort en del mål i Serie A liksom, men så blir han ju köpt som enda striker till att vi ska vara ett konkurrerande lag om Premier League-titeln, är väl tanken som vi ändå går in med på varje säsong. Vi ska ha Champions League-fotboll, men så köper vi in, vi har en striker vid sidan av den alltid skadade Anthony Martial, och det är Højlund, och då ska han ha pressen på sig att han ska klara av det. Och det är ju...
Där är vi ytterligare en sån grej. Liksom, ja. Så här, man kan inte kräva att han ska leverera under de förutsättningarna. Men han värd 72 miljoner pund, då ska han minsann göra 25 mål. Det är så det ser ut. Liksom. Det handlar inte om honom. Jag hade inte sagt så här om han hade krävt en halv miljon pund i veckan. För det är hans krav till klubben. 72 miljoner pund, det är vad hans jävla agent har förhandlat fram. Och hans klubb han kom ifrån. Så det här är ett bra exempel. Vilken press det sätter på honom. Och det nyktra hade ju varit att ha en spelare med Højlund som alternativ, kanske någon rutinerad. Men så funkar inte vår klubb.
Ja, men en välskött klubb en välskött klubb sätter ju inte sig i den situationen. Det är inte så att City hade köpt Höjlund och liksom satt allt sitt förtroende på honom, utan de köper liksom så här Alvarez liksom, och så använder de honom då och då, spelar in honom i lugn och trygg miljö, och det kommer ju göra att han sen är redo att ta ett större ansvar så småningom. Men de gör ju hela tiden sådana där, de gör aldrig så superstort, vi lägger liksom alla kort på en spelare. Okej, okay, Rashford gjorde 30% av våra mål förra säsongen, han måste leverera, annars är det kört. Höjlund måste leverera, annars är det kört. Vi har ju liksom hela tiden den här
jävla gambling alltså.
Ja, hela jävla gambling om att den eller den måste göra det, annars kommer allt gå till helvete.
En ond jäkla cirkel som vi förhoppningsvis ser ljuset i tunneln på snart, när det vattnas ju i munnen när man hör ryktena om, nu är det inte riktigt längre med Jason Wilcox. Vi ska ju inte gå in på honom just nu, men det riktas ju också om Ashworth, så att det är ju ändå, det vankas ju bättre tider på det planet. Vi ska återgå till anfallssituationen alldeles strax och prata lite om hur vi vill se Uniteds anfallsuppställning, eller vilka spelare vi vill ha offensivt i laget kvar till nästa säsong och vilka spelare vi skulle vilja värva in, vilka spelartyper. Men innan det så ska vi faktiskt ta tag i en fråga vi fick från Erik Beine. Han undrar ju lite om Erik Ten Hags situation nu, om han skulle få sparken efter den ganska krampaktiga insatsen mot, ganska otroligt krampaktiga insatsen mot Coventry. Vem skulle ni vilja se som interim då? Och ser ni det som någon, liksom, är det läge att sparka honom eller bör det avvaktas till sommaren?
Det beror ju på vad vi vill, helt enkelt. Vad är det vi vill? Finns det en ledig tränare som vi vill ha som permanent tränare? Typ, jag tänker ju så här med Ineos att de som kanske är aktuella, får jag liksom min gut feeling, är väl typ De Zerbi, Potter, kanske Tuchel. Och då finns det ju, skulle man säga att de skulle vilja ha Potter till exempel, ja, men då är det ju enkelt att bara ta in honom nu och sen ge honom liksom ett 3-årskontrakt. Om man nu vill det. På så sätt så finns det ju ingen tvekan på om man ska sparka Ten Hag. Sen är det ju annorlunda om den tränare man vill ha inte är tillgänglig just nu. Då är det ju en annan fråga om det är värt att sparka Ten Hag. Jag tror att jag nämnde det i förra avsnittet, eller så kanske jag tänkte nämna det. Men Ten Hag har ju nu kommit till final igen i FA-cupen. Kom till final förra året, vann ligacupen. Uppenbarligen går det bra för honom i de inhemska cuperna. Även om det ser krampaktigt ut, så tar han sig vidare.
Fan vad bra det går.
Det får man ju ändå ge honom. Ja, det, han tar det, sig vidare.
Ja, men cup, det är en annan grej. Liksom.
Ja, cup är cup, och vi kan slå City i en cupfinal. Ja, absolut. Jag vet inte riktigt om det finns någon poäng i att sparka honom om vi inte har en tränare tillgänglig redan nu.
Jag har för dålig koll på tillgängliga interimtränare, men det är om det skulle finnas en jävla cup-mastergubbe. Som en jävla cup liksom.
Ja, men det är bara några matcher Antonio kvar Conte, säsongen. Vi har ingenting att spela för i ligan.
Antonio Conte kommer in och bara handflatar varenda spelare. Och så vinner vi FA-cupen med 3-0.
Ja, visst.
Nej, men du har bra poäng där, Micke. Alltså, jag ser inte liksom så här... Jag ser ju idag inte... Jag har svårt att svara...
Solskär.
Jag
kommer säga det tills någon där vill reagera.
Jesse March kan ansluta och gaffla. Nej, men fan, jag ser ju inte vem det är. Men finns det någon där ute som har en jävla cup-historia, så absolut intressant. Men lite som Micke inne på, jag vet inte, fan, vi kan väl köra nu sista. Men kommer någon upp med något förslag, den här, så kommentera gärna det, övertyg mig. Det finns säkert någon där ute, då är jag öppen. Fan, det finns ju några sådana här tränare som har jävla fina cupfacit.
Så man glömmer bort lite.
Men jag gillar Mourinho. Ju till exempel Mourinho, ja fan, Mourinho skulle kunna göra en jävla masterplan. Liksom.
Eller Solskär.
Solskär vann inga titlar.
Ni kan ju se jävla Pep darrar när Solskär blir interim. Fy fan, hade han haft lite hår så hade han tappat det när Solskär.
Förstår vilken grej att kicka till Ten Hag samma dag och sen kliver Solskär in, då blir Pep asnoj och vänder om på allt.
Put a smile on their faces.
Han hyr in Fernandinho och kör Fernandinho och Rodri på mitten. Stoppa Solskjärs alla Lingard och Rashford och Daniel James anfall.
Vi lånar in Lingard från den indiska ligan eller från annan.
Ja, fy fan vad sjukt. Vad roligt. Det gör vi. Det gör vi. Vi tar in Solskär. Fan, vad var det så
men,
fel?
Men ärligt, vadå, om vi ska vinna FA-cupen, menar ni att det skulle vara en dum idé då att ta in Solskär?
Nej.
Ja,
nej, men det vore ju lite pajet såklart.
Han äger ju City. Va? Ja,
men, det vore ju lite pajet.
Solskär, men... han...
Det blev så jävla bra på att slå City. Så,
alltså jävla vilken... Tänk vilken chans för honom att... liksom bli odödlig på något sätt. Han kommer in en match, vinner mot City, sen lämnar han. Eller så ger United ett 4-årskontrakt till Solskjaer.
Rio sitter i stället.
Eller om vi tar in Lars Kornetka med Ralf Rangnick på länk.
Mm, Ralf.
Det här gången är tvärtom. Kornetka coachar med... Ja.
Fy fan, alltså, jag kan bara se Rangnicks ansiktsuttryck om han skulle få frågan att återvända till United.
Han skulle lätt göra det.
Ten Hag bara, du sa att jag skulle höra av mig om jag ville ha råd.
Han sitter för fan och tränar i jävla Österrike. Det är klart han kommer till United.
Inte så jävla säker på det.
Ja, lätt.
Erik Hammaren.
Han klubblös.
Ja, det är han. Ibland kan jag få för mig.
Känns som att han kan ha något.
Ibland kan jag bara gå in på transfermarket och söka på så här tillgängliga tränare eller spelare. Sådana myslösning. Där
står det Erik Hammaren.
Lotta fram en nu som borde bli Uniteds nya interim.
Typ Bruno Lars.
Ja, men det var ju också en fråga vi fick från Joakim Viker. Han undrar, han skrev att nu måste väl Erik Ten Hag få kicken. Men nej, vi är inte så jäkla säkra på att det är det bästa alternativet. Jag vet inte fan, jag kan väl ändå tycka att det är någon typ av uppgivenhet som visade sig igår mot Coventry, och innan vi lämnar den matchen helt och hållet så måste vi också kommentera hur det såg ut där efter straffläggningen var klar när Höjlund gjorde sista målet. Det ville vår följare Kenneth Ljungers att vi skulle ta upp.
Ljungers.
Hur fan reagerar Anthony? Och jag tänker också på hela situationen där de ser så jäkla splittrade ut. Och det är väl inte så konstigt egentligen med tanke på det vi diskuterade här för 5 minuter sedan. Är inte det liksom en visuell presentation av hur ett pressat lag i någon typ av kris ser ut? Liksom? Vad tänkte ni på de där videon efter straffläggningen? Liksom?
Nej, men jag tänker väl att de kände väl någonstans bara att det här är inte så mycket att fira. Vi höll nästan på att fucka upp det här, och skulle vi börja fira det här så skulle det bli liksom memes över hela internet om hur United firar efter att vunnit på straffar mot Coventry. Liksom allt. Alltså det blir ju hela tiden den jävla kedjeeffekten direkt, om de skulle göra någonting. Damned if you do, damned if you don't.
Jag reagerar liksom. Inte så mycket på det. Det är ju mer där Anton håller på med hela trams.
Det reagerar jag också liksom. På. Annars tycker jag att det var rätt så här. Jag tycker ändå det var rimligt liksom. Vi vann på straffar och det var mer bara
lättnadskänsla.
Ja. Så jag tror inte faktiskt, jag förstår tankarna, men jag tror inte det är så mycket splittring i just den grejen, utan de kände nog mest på att...
Så här, det
jag
kan vara splittring att, i truppen, men det handlar inte om målfirandet.
Det är klart det kan, men jag tycker
det handlar inte om målfirandet.
Ja, men när vi har mött liksom, när vi har mött Liverpool och när vi har gjort sena mål mot Brentford till exempel, även om vi inte vann den matchen, liksom, där var det ju enormt mycket glädje och enormt kändes som bra sammanhållning där, så jag tror inte att det splittrades liksom på en match där, utan jag tror mest det var de kände bara en lättnad snarare än en sån stor glädje.
Det låter ju faktiskt som, skulle det vara så ja, jag vet inte, när jag såg videon och bilderna, så det var det enda jag tänkte på, det var det fan, där ser man ju verkligen hur de här spelarna mår tillsammans. Men det är klart att det är som du säger, att de skäms efter den där matchen.
Ja,
klart.
Exakt. Det är en skamkänsla. Man mår dåligt lite.
Jag tror de skämdes.
För annars är det ju som, det är ju århundradets skandal. Och de var mitt i det liksom. Så det är väl fair point där. Jag måste bara lägga till det också med Ten Hag förut. Här, bara, när vi pratade om det. Jag känner så här, man får gärna sparka honom. Men jag tror inte det gör någon skillnad. Det var väl lite där du är inne på, Micke. Vi kan sparka och finna en ny tränare. Mm. Vi kan lika väl vinna med Ten Hag. Jag ser liksom inte skillnad. Vi möter ett jättebra City. Det är en jävla lotterimatch. Och det är en cup. Det är en final. Det kan gå hur som helst, känns som. Det kan bli rött kort på Rodri efter 5 minuter. Vem vet. Jag bara landar i det.
På Ederson.
Det handlar ju inte om att behålla Ten Hag. Jag hade den här kickan för 3 månader sedan. Men nu är vi i FA-cupen och det är faktiskt han som har tagit oss dit.
Hur det går? Jag håller med. Jag hade ju också kickat liksom Ten Hag i december, men nu är vi här, så jag ser inte heller att det gör jättestor skillnad.
Nej, jag ser inte heller det, men samtidigt så ja, jag tycker inte vi ska göra det, men jag ställer mig själv frågan, spelar de där spelarna för sin tränare? Och när jag ställer den frågan så svarar jag att alla gör verkligen inte det. Men det är ju så här, vad fan,
men i final så kommer de att göra det.
Det får man ju verkligen hoppas. Jag hoppas de gör det i veckan. Men innan vi tjötar lite om veckans matcher så ska vi gå in på det här med anfallet inför nästa säsong. Vad vill ni se för värvningar? Och då tänker vi både yttrar och renodlade anfallare. Vad vill ni att United köper i sommar? Och vad vill ni att United gör sig av med i form av spelare?
Nej, men jag tycker framförallt in med en anfallare till som stöttar Rasmus. Och eftersom att den här anfallaren inte kommer starta alla matcher så får han gärna vara lite flexibel. Att han liksom skulle kunna starta på en kant ibland för att komma in på nästa del. Liksom att yttrarna, där tycker jag väl att vi kan behöva alternativ då. Vi har den här anfallaren som kan vara där. Men annars tycker jag vi har ett gott underlag. Nu vill jag förvisso att Rashford ska dra, så det förändrar ju. Om han skulle dra och vi får in pengar, då kan vi ersätta honom med en fullgod spelare. Men annars tycker jag, som Ahmad vill jag satsa på, Garnacho vill jag satsa på. Anthony måste bort förvisso. Anthony och Rashford vill jag ha bort. Men jag tycker vi har rätt bra ungdomar. Så någon anfaller. Ja, just fan, usch, den jäveln också. Nej, det blir inget bra. Det är ju en sån här som skulle kunna funka med en annan tränare.
Greenwood.
Men jag tror också det är tillfället. Greenwood ska ju bort. Men liksom Sancho tror jag skulle kunna funka med en annan tränare beroende på hur vi spelar för fotboll. Men jag tror fundamentalt inte han kommer lyckas i England över tid. Men jag tror att han skulle kunna få en injektion och sen försvinna igen i någon slags vakuum. Men det är intressant när du nämnde, man har glömt bort Sancho.
Och det är intressant med Wilcox.
De har en bra relation. Ja,
han har ju varit med och liksom tagit fram honom. Sådär.
Ja, just det. Ja. Men just det vill komma fram till, vi har några som man skulle vilja satsa på där, men återigen, säljer vi till exempel Rashford eller också då Sancho till exempel, ja men då får vi in pengar för att värva en bra ytter, men att vi har ganska gott underlag där. Höjlund, Ahmad, vad heter det, Garnacho. Men jag tänker på det när man babblar, säljer vi någon av de här spelarna, samma med Anthony vill man ju liksom att han ska få spela lite nu så att han har något slags värde så vi blir av med honom. Det är ju kul om han gör några mål och vi kan sälja honom för en hyfsad summa. Det är ju skittråkigt om vi inte blir av med honom i sommar. Och folk väntar ut och så han blir kvar. Man har ingen nytta av honom. Jag ser hellre att vi lägger våra kort på Ahmad. För jag tvivlar ju på att tränaren som tar över kommer ge så mycket förtroende till Anthony. Så det är en spelare som vi måste tänka till med. Rashford kan jag förhålla mig till att han är kvar. Det är en spelare jag verkligen tycker om och det har lyft många gånger i podden. Men jag står kvar vid det att jag tycker det är bäst för alla och inte minst honom att han får gå vidare och lyckas någon annanstans. För det har blivit så jävla infekterat i den här klubben.
Frågan är om det finns någon klubb som vill hosta upp de pengarna som United skulle vilja ha för
honom. Absolut, det tror jag. Absolut.
Efter den här
jag
säsongen.
Tror PSG vill
tror det. Du ja. Tror det.
Jag tror de kan pröjsa mycket pengar, det är affischnamn, det kommer gå att göra kommers på honom utan tvivel, det tror jag. Men sen liksom om inte PSG gör det, ja, jag tror inte Madrid gör det liksom, så det är ju PSG jag ser som en reell möjlighet.
Ja, det är svårt tycker jag med Rashford eftersom han har ju säsonger där han har varit så bra, där han har varit så viktig. Och då blir det också det här att ska vi göra oss av med 10 spelare och sen ska vi göra oss av med Rashford också, det kan bli lite tunt med tanke på att vi vet inte riktigt var vi har Garnachos potential, vi vet inte riktigt var vi har Ahmads potential. Det är ganska risky att sälja en etablerad spelare på det sättet, men jag håller med ändå om att får vi in ett bra bud på Rashford så tror jag ju liksom i framtiden att vi kan hitta en bättre spelare än honom, så att jag är öppen för att sälja honom vid rätt bud. Men jag tror att det är ganska riskabelt att göra det i sommar. Men ja, vi får se vad som händer. Sen, jag har ju bara en anteckning i mitt anteckningsblock inför den här podden. Och det är sälj:Anthony. Ifall jag skulle glömma att säga det så är det det enda jag har skrivit ner. Och det ser jag som som den viktiga att få bort. Liksom i den anfallspositionen. Så Martial lämnar på free transfer.
Men är det verkligen det viktiga om man tänker på vad det bringar genom att sälja? För antagligen så lär ju inte det finnas klubbar på rad som väntar på att betala mycket för Anthony. Medan Rashford, där kan vi ju snacka en del pengar. Om det är nu som Adam säger att PSG kan ha ett intresse där. Är det verkligen det viktiga att Anthony försvinner? För hans lönanspråk är väl också ganska mycket.
Men han är för dålig. Han är för dålig.
Han är ju det, men jag tänker för att vi ska kunna bygga om liksom.
Ja, men jag tar hellre liksom att vi kör Ahmad och satsar liksom till och med på Pelistri än att ha kvar honom. För jag menar, Pelistri kan i alla fall utmana och göra något slags jävla hot. Sen att han inte har någon slutprodukt eller annat. Men jag håller med Micke, det är väl så enkelt att vi kan inte ha kvar spelare som
han
inte
är för
tror
liksom
på.
Dålig kvalitet. Han är det, han liksom, är vi kan inte bara snacka ekonomi. Nej. Han har för dålig kvalitet.
AVB det är det och Anthony, det känns som så här spelare som kan ha kvar i all evighet om vi inte ställer krav.
Jag håller med din anteckning, Mikael. Men jag vill bara...
Det är samma med Donny van de Beek. Det är också så här spelare. Han kanske lyckas på något sätt. Nej, men det är bara bort med honom.
Nej, alltså ärligt också. Du nämnde Pelistri där. Jag vet inte. Jag tror inte han kommer kunna... Om man ställer honom bredvid Anthony. Ja, kanske lite mer än vad Anthony har gjort.
Världens mest ofarliga ytterpar. Ja, Anthony på ena kanten och Pelistri på andra.
Fy fan, vad du.
Vi är så här... Men om vi får som alla liksom alla vill liksom så här, sälj Rashford, sälj den, då får vi Anthony och Pelistri på kanterna. Ja. Får vi se hur bra.
Nej, men
ser
så här, ser väl ändå Pelistri,
sälj Bruno, sälj Rashford, ändå som gör
någon liksom mål. Kostar ingenting och kan och hota i sista minuten av match liksom, vi ska ändå ha någon slags bredd. Ja. Sen är inte Pelistri någon jag vill satsa på. Jag tror jag hängt ut han några gånger i den här podden. Det är liksom ja, men det är så sjukt hur man kan ha sån jävla förmåga att ta sig förbi och sen kan du inte slå ett inlägg liksom. Då är vi ju tillbaka i Daniel James.
Han har 1+1 den här säsongen, Pelistri.
Men jag nämner ju Pelistri liksom som Måns är inne på. Kan vi inte ha kvar? Vi måste bygga om. Nej, men vi är bara bort med honom. Vi kör fan, kan köra Dalot som högerytter om det blir dåligt med spelare.
Precis, och sen är det ju också att det är United då dålig alla tider. Så att vi har väntat så länge innan vi säljer spel för att vi ska ge dem chansen. Och Pelistri är en sån som, jag ska inte säga att hans värde är högt liksom, men vi kan ändå få några miljoner, så att det är bara att ta dem nu.
Fan, alltså det kan ju bli ett spännande jävla transferfönster då.
Jag tänkte säga det med.
Väldigt mycket, och speciellt här på ytterpositionerna. Jag tänker Sancho, Greenwood, Anthony, eventuellt Rashford. Det kan ju bli många.
Ja, så vilka ska vi värva då?
Ja, vilka ska vi ha in?
Och Lise, tänker jag. Vi tycker vi behöver en högerytter. Alltså en vänsterfotad högerytter.
Ja, som passar striken bra.
Ja, har en kort kontrakt.
Som ändå kan dribbla.
Och gör
han är på tok för dyr.
Ja, men jag saknar en dribble. Någon som är bra på att dribbla.
Saken med Olise är ju också att han är jävel på fasta situationer.
Det var alla innan de kom till United med.
Ja, det
kan vi inte räkna.
Men skämt åsido, han är skitbra. Jag gillar Williams. Honom, men jag tycker det är några spelare som jag tänker så här, man vill ha från England. Men det är samma som vi har pratat om tidigare, Braithwaite eller vad han heter i Everton. Det är ju en bra back liksom, men är han värd de summorna? Det blir så jävla dört alltihopa. Jag ser gärna några jävla okända spelare utifrån lite. Portugisiska ligan, någon jävla brasse. Ja, det blir ju jävligt komplext att prata om det här jävla poddavsnittet när vi ska sitta och prata transfers. Men liksom, de ni tänker nu, alltså vill du punga ut 50 miljoner pund för Olise, om man säger så? Om vi ska prata nyktert. För jag gillar, så här, förstår ni det? Jag gillar honom som fan. Men han kommer inte vara värt det. Men det är också för att vi köper han nu och inte för 3 år sedan.
Ja, men säljer vi Anthony, Sancho, Pelistri. Då
ja, men
får vi in
Watford och hitta en 19-årig istället.
Glöm inte att sälja Greenwood också.
Greenwood. Då får vi tillbaka de pengarna.
För mig handlar det väl om den här att han har varit skadad lite den här säsongen. Men det verkar ju bara vara den här säsongen han har haft stora...
Ja, men det var väl också för att han fick jävligt mycket kritik. Det var Roy Hodgson.
De spelade honom för tidigt, ja. Skulle det vara så att han inte är skadebenägen så tycker jag att 50 miljoner pund för honom inte låter... Jag tycker det låter helt okej, men samtidigt så måste väl vi lägga största krutet centralt i planen liksom. Mm.
Vi kan köpa en spelare i en toppliga för 50 miljoner pund som är en av de bästa. Ni pratar om Olise, han spelar fucking Palace. Återigen, förlåt mig, men han är bra. Men 50 miljoner pund.
Vad är det med saker han spelar i Palace? Ja, men alla liksom, börjar ju någonstans.
Ja, jag vet. Men jag menar att vi skulle köpt han för 3 år sedan. Då är det värt det. Men nu, vi ska alltid köpa någon som är klar. Och sen har mätt och fet. Och till slut så kommer han inte förbi någon spelare. Men han har en jävla hög lön. Nej, jag är fan trött på de där jävla engelska spelarna.
Vi skulle
spelarna
ju behöva
köpa från klubbar.
Hitta något guldkorn som är billigare. Så är det ju.
Ja, det är väl det man får hoppas på. Men det som är det jobbiga liksom, det är att vi fortfarande inte har hela strukturen på plats för att kunna göra de här kloka värvningarna. Vi får hoppas att det kommer inom sin tid så att vi kan börja planera det. För att det är jävligt viktigt att vi får in bra spelare nu och kan göra oss av med några spelare också. Men sen är det ju, jag tänker, det blir en svår sak, den här anfallsvärvningen, för den tycker jag är lite knepig. Det är en bra poäng där du, som du säger Adam innan, att det vore ju bra om vi hade en spelare som dels kan spela centrala anfallen men också spela på kanten. Men det är svårt kanske att hitta den spelaren som kan göra det. Martial i teorin skulle vara en jättebra liksom anfallsreserv.
Just det, han är ju snart fri från skada. Han kanske kommer tillbaka nu.
Men han också, han är bara borta liksom. Så här, i december blev han skadad och skulle vara borta typ en vecka eller någonting.
Det är så jävla sjukt.
Orkar inte ens. Nej, men det, den situation, den platsen är ganska svår, för jag tycker ändå att vi behöver en tydlig reserv där.
Ja, nya
kan liksom inte värva Harry Kane.
Här är en spelare som jag hittar nu på utgående kontrakt. Han är dock inte så jävla flexibel. Men fy fan, jag hade ju velat sett Luka Jovic i Premier League. Men han har ju fan varit på dekis. Men det är många som har tappat rodret och hittat tillbaka i Premier League. Inte minst kommer från... Ja, för fan.
Men jag bara någon som är ganska stabil och kan göra liksom, acceptera sig. Jag tänkte ju så här
innan ska han vara, ska han vara bättre... Jag tänker, det är meningen att han ska vara en reserv till Höjlund då, för du tror, ni tror fortfarande på Höjlund, att han är tillräckligt bra för att vara...
Ja, men vi måste ju satsa på honom som
det. Ja, vi måste det.
Ja, alltså en säsong till, alltså jag, eller vadå, tror du inte på dem eller?
Nej, jag vet inte, jag måste väl ändå säga att jag känner inte att jag har sett tillräckligt av honom den här säsongen för att vara helt säker på att han är nian som tar oss tillbaka liksom.
Jag tror mycket kommer lösa sig när han har bättre service, förutsättningar runt sig. Men samtidigt, det är jävligt blekt. Det där har man ju sagt förut och sen står vi där liksom. Så, jag förstår att du är skeptisk, men jag tycker det är naturligt att satsa på honom och att nästa säsong, då är det väl dags att ta nästa kliv liksom. Det är ändå hans första säsong. Och jag tycker han... jag hade förväntat mig mer, men vi har haft en jävligt jobbig vår. Och han hade ju en jävligt bra streak där under vintern, men det var egentligen där vi hade den här säsongen. Annars var det
ingenting
Champions att jobba League med. Och sen under vintern, men
jag håller med om att han har varit svag på sistone, men han får ingenting att jobba med.
Nej
det är ju det som är, hade vi då fått in Oli C och vi hade fått samarbetet där framme och fungera, det hade ju kunnat bli en helt annorlunda situation också för en striker som Höjlund. Men han behöver ju den, han skapar ju inte, han är inte tillräckligt bra i det här skedet av sin karriär för att skapa magi ur ingenting själv. Nej. Så som man kanske behöver göra som en nia i en riktig toppklubb, det är han ju inte.
Nej, precis. Men det är ju, vad fan, som lag är vi ju så jävla dåliga nu. Ja, alltså det är jävligt sällan vi har någon form av, alltså tänk på Uniteds match den säsongen. Det är ju aldrig vi har någon så här press framåt där vi liksom dominerar och står och bollar utanför motståndarnas straff. Och det händer ju inte. Jo, lite mot Coventry nu, men alltså det händer ju aldrig i ligan att vi gör det. Knappt ens i 5 minuter. Så att det blir ju aldrig, vi får aldrig något etablerat spel.
Och det finns väldigt tydlig statistik på att Höjlund, han har ju typ haft också minst, han har haft så jäkla lite skott också sett till andra strikers i ligan för att han aldrig sett sig i skottläge av sina lagkamrater, så det är absolut relevant. Men har ni ögat någon anfallare som alternativ att köpa som reserv till Höjlund? Benjamin Sesko i RB Leipzig riktas ju det om lite, men han riktas ju till flera klubbar. Jag vet inte riktigt.
Nej, jag tycker den är svår, för att jag är lite inne på att vi är i ett läge där vi kanske behöver ta in någon billig på free transfer eller som har 1 år kvar på kontraktet eller någonting sånt som klarar av att vara reserv och så här. Ivan Toney har ju nämnts lite, men där är ju skeptisk med tanke på att han nog ändå blir ganska dyr, tror jag. Plus
ja, det är en liten gamble att ta in honom, känner jag.
Ja.
Men Luka Jovic, vad tycker du om honom då?
Weghorst. Solskär.
Odion Ighalo. Jag känner inte att jag har fått
Solskär, lojal.
Rent bra målfacit. Jag tycker att Ivan Toney, det känns som att han har arrogansen till att spela i United. Det känns som att Ferguson hade kunnat värva honom för 10-15 år sedan.
Absolut. Ja,
men det är ju om man blir så jäkla dyr som du säger. Då...
Han skulle få ordning på parven. Han skulle få spelförbud. Han skulle inte få hänga med Cantona till det här spelstället. Eller vad fan var det för några som hängde på det här Betfreds? Eller vad fan det var? Det är många av Class of 92 som höll på att förlora sig det där. Skulle gå och betta.
Brukar du gambla på Old Trafford då?
Nej, jag gör inte det. Nej, gör du det eller vadå?
Nej, det finns en sån här betting hål i väggen typ så här. Det känns så jävla medeltida på något sätt.
Ja, jävla vacker det då va.
Ingen så här, ta garanterat inte kort, det är bara cash liksom, eller kuponger.
Vet du vad jag ska göra när jag åker till, för att se Arsenal sen?
Men det är lite, det är som du säger, det är lite lockande någonstans när man ser det där. Ja. Ser
lite, hoppas United förlorar den här matchen.
Will Hughes då, kan han komma över eller är det fortfarande dålig stämning när Casemiro skulle strypa honom?
Kör han längst fram.
Vad fan skrämmer han till?
Ja, jag tänkte en trekvartista. Gör om, var lite kreativ nu Micke. Och sen Wissam Ben Yedder, känns som han har varit aktuell för United i...
Moussa Dembele.
Jag håller på att rapa en massa namn här nu från free transferlistan i sommar. Om de inte får nytt kontrakt.
Rabiot. Michi
Batshuayi.
För fan.
Batshuayi.
Bertrand Traoré. Gjorde inte han ett jävla drömmål mot United någon gång? Förbannat.
Det är många som gjort.
Mehdi Taremi.
David Bentley. Gör hattrick mot United.
David Bentley. Kylian Mbappé. Tänk om vi gör en cup där.
Ja, det. Han kan vi ta. Free transfer.
Sjuk jävla kuppa, då visar han lugnet där. Stor, ska man säga sådana ord här i podden. Men lugn, stor lugnet. Vår Radcliffe vän Sir Jim Ratcliffe kommer in med en jävla present till nya tränaren.
Vad han såg ut att trivas bredvid Glazer igår.
Usch. Va?
Det var en annan bild vid 3-0 och sen 3-3.
Fy fan så han ser ut alltså.
Det hade varit jättekul om ni som lyssnar kommer med lite förslag på transfers när det kommer till offensiven. Vilken anfallare skulle ni vilja se köpas in till United och vilka yttrar tycker ni är intressanta? Skriv gärna det och interagera med oss på Raspodden på Twitter. Två matcher i veckan var det, ja. Sheffield United och Burnley. Sheffield United på onsdag, Burnley på lördag vill jag minnas. Hur går känslorna inför matcherna?
Oj.
Taggade som fan efter
det
senaste matchen.
Det är jävla ångest att möta de här lagen. Hur fan, det är det. Nej men, ja, hur det känns.
Hur ska vi vidare de här, känns det som. Mm.
Känns det som att vi ska vinna de här?
Ja, kanske. Mot Sheffield United tror jag vi vinner. Burnley vet jag inte.
Matchen mot Sheffield United borta var ju, nu har det blivit så många pissiga matcher den här säsongen att man tappar räkningen, men jag tror den är topp 10 i alla fall.
Topp 10 i Newcastle borta.
Ja, då i höstas, fy fan.
Ja. Fy fan!
Finns ju fan inget som är värre än gårdagen mot Coventry.
Får bli en så här lista i säsongen. Bara säsongens 10 värsta matcher.
Ja, det är fan en relevant lista.
FC Köpenhamn borta. Ah, fy fan vad dåliga vi var då.
Ganska bra för att
det måste väl ändå vara topp.
Bra för att utvisningen. Men det är ju förmildrande omständigheter kan jag känna. På något sätt.
Ja, men det är fan sant. Men var det första matchen då? Var det den som var jävligare då? Eller var det ut, ja, som du säger.
Alla i CL var ju...
Ja, men det finns ändå 10-15 matcher som vi skulle kunna ta upp.
Med 30-40. Hur många matcher har vi spelat den här säsongen? Snabbt.
Ja. 50. 45 kanske. 50, ja.
Alldeles för många.
Okay, topp 45 värsta matcherna. Matcher och
kan inte du göra det, Måns? En ranking. Alla matcherna från bäst till sämst.
Jo.
Ja, bra.
Kan vi inte göra det i en panel på Red Army Sverige där vi alla rankar?
Så behöver man gå igenom och se. Alla måste se om alla de här matcherna för att göra en ny ranking också.
Det är ett jävla pris
att betala. Så jävla kul att se om Newcastle-supporter.
Hur man sänker en redaktion på korta tid.
Vi är bra med några redaktioner och tvingar dem till att se om allt. Det kan bli så här tortyrmetod också. Internationellt fenomen. Visa Uniteds matcher.
En ärlig fråga, en vanlig jäkla fråga om matcherna som kommer här i veckan. Vill ni, jag tänker, vi möter ju Sheffield United hemma. Ska vi ställa upp på samma sätt som vi gjorde sist då? Och jag tänker främst då på offensiven. Rashford, Garnacho, eller ska Ahmad in i startelvan i er tycke nu på onsdag?
Jag tycker absolut att Ahmad ska få spela. Jag tycker inte han riktigt har fått chansen sen han
istället
gjorde en
för
bra
Rashford
match mot Liverpool. Ja, absolut.
Ja, men Ahmad på högen och Garnacho på vänster.
Ja, kul att
det
se.
Låter ju bra.
Hade ju hört gött att få vila också. Höjlund lite efter 120 minuter så helt jävla slut ur gossen. Men det kommer ju inte hända. Ja, det är ju för sig om Rashford spelar centralt då, men det är ju fan ingen rolig historia.
Vi har ju ingen annan.
Fan vad dåligt för spelare.
Har kan vi spela Rashford centralt mot ett lag som backar hem.
Har vi någon ungdom som borde få en minuts chans i den här matchen?
Ethan Wheatley.
Wheatley.
Kan vi köra? Mm. Bra, perfekt. Mm. Då har vi lösningen.
Inte Harry Amass sista kvarten.
Ja, jag vill inte se Van Bissaka mer som vänsterback. Så jävla mörker. Se.
Ja, men det måste han ju våga sätta in Amass i slutet nu om vi har en ledning. Men det vet ju vad som händer om vi United har en ledning.
Jag tänkte nästan att de borde ha bytt in honom mot Coventry där när vi ledde med 3-0. Men ja, det kanske var tur.
Hade vi klagat på matchcoachningen?
Nej, det hade jag fan inte klagat på.
Fan, Manchester Uniteds U18 vann ju ligan. Nej, det var i mitten av veckan nu som gick. Mm. Wow!
De spelade cupfinal på tisdag imorgon mot City, Premier League Cup. Mm. Premier League Cup.
U18?
Ja.
Amass och Wheatley är fortfarande, de är fortfarande kvar och spelar.
Ja, det ryktas väl som att de inte ska vara med i den matchen, vi får se. Men det är, ja, de har ju varit med A-lagen nu de senaste matcherna. Nu utgick ju Rashford skadad och McTominay också ish. Så att det är väl troligt att de är med A-laget igen.
Hoppas de får spela något i A-laget också. Mm. Vad, har ni några avslutande ord till våra kära lyssnare?
In med Solskjaer som inte rim.
Ja, in med Luka Jovic på topp. Sen vill jag också påminna er att ni som inte har gjort det, gå in på vårt Facebook-evenemang som finns på vår sida att ta del av. Det finns som ett litet fastnålat inlägg. Och där kan ni också gå in och anmäla er via länken. Det är okej att skriva att man kommer i evenemangen, men det är via länken hotelstat.se/redarmy där man kan gå in då och anmäla sig, så gör det för tusen och missa inte möjligheten att se fotbollen med oss den 25 maj och alla andra som följer Red Army Sverige. Ska vara en sån jävla hejdundrandes kväll ihop. Hata City.
Hata
älskar
City.
Älskar bärs.
Hata City, älskar bärs. Se till att anmäla er till Katrina Holm, hör ni, och se till att följa oss på sociala medier om ni inte redan gör det. Red Army Sverige, Facebook, Twitter, Instagram och Raspodden på Twitter. Så hoppas vi på 6 pinnar nu i veckan och att säsongen växer till liv igen. Så blir det lite mer livat avsnitt nästa vecka, kan vi lova, härifrån. Tack Adam och Mikael, och tack till er som har lyssnat, så hörs vi nästa vecka. Hej!